heter Wilhelm och det här är det 61:a avsnittet av Nordnordosts podcast. Och med mig i studion har jag Anders och Mattias.
Hallå, hallå!
Ja, ja! Hello. Nu, den här gången, ska det funka hela gången.
Hela vägen. Rakt i mål.
Ända in i kaklet.
Ja, precis. Kaklet.
Mm. Ja, nej, jag får ju be om ursäkt för förra gången. Det var ju väldigt olyckligt. Just när det började heta till lite grann i romansen så sprack det. Så att, ja.
Jag får mig med han säger åtminstone tre bra saker till.
Alltså, det jag minns av det som vi sa efteråt var ju, det var ju jättemycket bra grejer.
Ja, men det avrundar vi till tre.
Minst. Alltså. Ja. Ja.
Minns nu att vi är en ödmjuk podcast.
Ja, just det. Det var, är det ett av värdeorden? Ödmjukhet?
Nej.
Okej. Nej, okej.
Stiliga och ödmjuka, det är sånt vi håller på med på fritiden.
Okay. Ja, ändå så.
Jag har mobiltelefon. Det har de flesta, men jag har också mobiltelefon med en webbläsare. Det tycker jag är lite coolt. Webbläsaren har som en lista på sajter jag brukar besöka. Och så klickar man på den så går det som direkt. Man behöver inte skriva urlen. Det är som framtiden. Och där står det fortfarande Story Games. Och jag får inte bort det. Och rent som ryggmärgsinstinkt så trycker jag på Story Games-länken typ 4 gånger om dagen för att kolla ifall jag har sagt något. Men det har det inte gjort.
Ja, nej.
För de har låst forumet.
Jajamän.
Och jag har ju då gått runt i år och sagt att Story Games, det suger. Det är mycket sämre. Men ändå så kommer jag då på mig själv med att gå in och försöka kolla det 4 gånger om dagen. Så att helt useless kan det ju inte ha varit.
Uppenbarligen inte. Det var faktiskt en Story Games-tråd som var det mest intressanta i Rådspelsväg jag läste i år sedan som också. Så att... Jajabox.
Ja, det är trist. Jag hann inte riktigt grotta in mig så långt där. Men alltså, är även arkivet kvar eller är det också borta?
Nej, arkivet finns kvar.
Ja.
Det skulle ligga minst ett år och sen ska vi se lite om vad som händer då, vad jag förstår. Så det går fortfarande gå in och läsa i Story Games. Jag har inte provat om det går att söka och sådär. Kanske gör. Så det kan vara värt att titta på fortfarande beroende på.
Jag för mig att Googles sån där site colon Story Games gör att det är ganska lätt att hitta i den. De har inte stängt av externa sökmotorer.
Mm. Nej, det borde nog funka bra.
Mm. Ja. Sad.
Sad. Ja, sad.
Ledsen alltså, ja.
Ja, jag tänkte att det så här, och nästa steg,
det,
jordbruk.
Det är en populär, det är inte behöver säga populär kulturell, men det kanske det är, men det är kanske en nutidsorienteringsreferens, ja.
Trumpen som säger det, va?
Ja.
Ja,
och menar, ja nog om det.
Uttryck som är gott nog för presidenter måste ju vara gott nog för den här podden, tycker jag.
Och sen tänker jag tillbaka på typ Google Plus, som också har försvunnit i år. Det är ett tragiskt år. Som jag egentligen saknar mer. Men där gick jag ju inte in i genom webbläsaren. Den hade ju som en egen app och den är ju borta. Så att där blir man som inte påminn.
Ja, jag hade ju som halkat ut från båda ställena. Mer eller mindre. Story Games var ju tillbaka lite grann på ett sätt. Jag skrev någonting men läste lite grann här på våras till exempel. Och så där. Men Google Plus hade jag liksom tappat för länge sedan.
Det här var ju som ett saknade ångeravsnitt här nu. Det är som de här typ bildspelen över kändisar som har lämnat oss under året. Liksom.
Ja. Forum som har lämnat oss under året.
Ja, det är ju illa att det är fler än ett naturligtvis. Det är inget bra år. Hur tycker du att... Du tycker inte riktigt att hålet är fyllt än?
Jag har försökt som hitta ett nytt hem. Jag har gått tillbaka till rpg.net. Men där är det är lägre tempo där än på rollspel.nu.
Oj.
Det är helt alltså det är få trådar med många som pratar. Man byter inte ämne så fort. Och sen så är de ju ganska djupt ner i tradsfären där. Så det är sällan jag tycker att det är riktigt att jag får ut någonting.
Ja. Ja.
Du hade väl läggat dig på den här nya grejen som jag inte hört talas om sen.
Miwi.
Ja.
Mm. Ja, det händer inte mycket.
Nej, det är verkligen inte mycket.
Nej.
Som händer där. Det finns en OSR-grupp på svenska. Det finns en OSR-grupp på engelska. Och det är lite mer snack i OSR-gruppen på engelska. Det finns en KNAVE-grupp som jag är med i. Men den har som ett inlägg i månaden. Varannan månad. Så där det är i. Nej.
Ofta från Wilhelm.
Ofta från Wilhelm. Men då är det så här väldigt bra inlägg.
Lite naggande gott. Men jag tänkte om du vill läsa saker.
Eller
du
kan, ja. Du kan... alltså jag kan ju gå lite tillbaka och läsa mina.
Ja, jag tänkte
oftast
det.
Väldigt insiktsfulla.
Det är klart. Brukar du hålla med? Eller?
Ja, det är ju roligare när man inte gör det.
Nej, förstår du.
Man väntar lite längre innan man går tillbaka och läser. Jag hänger på Gauntlet.
Mm.
Men de har som ett gratis forum och sen de som är med i själva Gauntlet-klubben har som en Slack eller Discord eller något sånt där annat verktyg.
Mm.
Där de liksom hemlig snackar med varandra. Så att det är inte så mycket prat i det där forumet.
Nej, det är ganska snyggt, men det är väl strukturerat.
Ja, det är väldigt väl strukturerat. Väldigt lätt att heta. Jättemysiga funktioner där. Man får som hjärtan på sina inlägg och man kan göra, vad heter det? Achievements, som på tv-spel. Genom att typ lajka folks inlägg och sådär. Samla medaljer. Det är fantastiskt roligt.
Mm.
Men det är ganska lite prat där egentligen. Med tanke på hur stort Gauntlet är. Men det är väl för att de har den här andra kanalen också.
Mm, just det.
Ja, dåligt. Ska vi fortsätta klagosången? Jag har mer att bjuda på.
Ja, men kör.
Ja. Lulu. Denna bastion i indiespelssfären höjer priserna på sina böcker.
Ja.
Ja.
Det var ju lite...
Inledningsvis så får gamla böcker ha kvar sina priser. Men om man lägger upp nya typ revisioner eller om man lägger upp en ny bok så kommer den att få de nya högre priserna.
Jag tycker det var ganska god frekvens på de här alltså dubbla discount codes koderna,
ja.
Eller?
Jo, och det kanske är därför de måste höja priset på böckerna, vad vet jag. Jo, men det tycker jag. Att det är ganska ofta man lyckas få till det så att man får fri frakt.
Och 1%.
Ja, 10-15%.
Mm. Ja, trist.
Det kommer väl fortfarande vara intressant att trycka på Lulu. Men...
Ja, det skulle jag väl säga.
Ja.
I och med att det är internationellt distribuerat och startkostnaden är noll fortfarande, va?
Ja, absolut.
Mm. Så är det fortfarande ett alternativ på många vis. Faktiskt så är jag inte helt hundra. Andra uppenbara alternativet jag känner till det är ju om man skulle lägga upp en print-on-demand-produkt via DriveThruRPG till exempel.
Mm.
Och tror att det är mer knorr om kvaliteten på böckerna därifrån. Samtidigt så jag misstänker lite grann att det ofta kan vara samma tryckerier som inblandade i praktiken ibland. Alltså.
Ja.
Jag ska inte säga att jag vet någonting. Jag har bara fått för mig att det...
Någon av poddarna jag lyssnade på pratade om just drive-thrus print on demand för, ja, sen vi pratade sist, någon vecka sedan.
Mm.
Och de sa att de första böckerna de fick via drive-thru var erbarmliga, men att nu är de nästan i nivå med Lulu.
Okay.
Så att det har tydligen skett förbättringar där. Men det är ganska jobbigt att lägga upp böcker på drive-thru jämfört med hur smidigt det är på Lulu.
Mm.
Och för att nu fortsätta då klagosången. Jag beställde Bortom barriären nummer 1 som bok. Och de skickade den med TNT. Inte med posten.
Ja.
Och TNT har inte ett utlämningsställe i civiliserade trakter. Man kan åka till busstationen i ett industriområde om man vill. Eller vad heter det? Lastbilsgaraget i ett industriområde.
Mm.
Med följden att deras budkille då fick jaga mig under 2 dagar för att försöka synka med att jag var hemma för att leverera boken. Och det var en bok som kostade 15 kronor med fri frakt. Jag är övertygad om att han förbrukade mer än 15 kronor i bränslekostnad för att försöka få tag på mig. Men...
Oj, oj, oj. TNT, jag vet inte om jag har hört talas om det. Är det...
Ja.
Ja. Jag tycker det är lite olämpligt att du drar den här historien nu, eller med de här klimatsträckstiderna, tycker jag.
Ja, men jag försöker skapa medvetenhet om hur dåligt det är att skicka saker med TNT.
Ja, men det är ju en del av problemet också, som beställer så små volymer. Jag hör inte det. Men vänta nu, visst var det här var mitt ex, va?
Ja, det är ditt
ex. Okej, okay, ja, då är jag också medskyldig, du kanske inte ska
ta... Aha!
Ja, just det. Okej. Okay. Ja,
jag behövde som ingenting, utan beställde för att du ville ha.
Förlåt.
Ja, ja. Min näst senaste Lulu-leverans kom med UPS. Och jag bara, jag har inte beställt något konstigt paket från utlandet. Jag förstår inte alls vad du håller på med. Och så visade jag att det var ju Hydra då. Det senaste numret som jag hade bidragit till och sådär. Mm. Som skulle hitta fram. Och när jag listade ut det. Och jag vet inte, jag fattar inte. För jag har alltid fått det med posten annars. Så att jag vill ju helst ta det i brevlådan eller gå och hämta det på utlämningsstället. Så att det inte behöver hålla på och jonglera så här och bli jagad och så. Så att... Ja, jag vet inte riktigt. Det var också en märklig upplevelse helt enkelt. Jag hoppas jag inte var allt för hemskt oförskämt med stackaren som ringde och sa att han hade paket åt mig.
Men bortom barriären var ju faktiskt värt att vänta på. Och det var värt varenda miljöskävlingsdollar. Så att, ja, jag vet inte. Visst tar du in material till nummer två nu?
Mm. Mm, jag har fått in lite grejer.
Just det.
Så att, och så ska jag skriva lite grann själv också, tänkte jag, och så kanske ta in ytterligare några saker så att det är värt det. Om man nu då ska skövla miljön så kan man skicka en lite tjockare bok än en pamflett.
Ja, men jag tyckte, men det formatet på den boken tyckte jag var väldigt lämpligt för produkten. Den kändes som väldigt bra i handen. Det är väl en del Hydra, kan jag känna så här, att det är en del artiklar känns som att de hade kunnat funka bättre med lite annan layout ibland. Men den här kändes som att alla grejer som var i den var rätt lämpliga för den radlängden och enspalt. Och jag tyckte att den var som behaglig att läsa. Väldigt välanpassad.
Roligt att du tycker det.
Mm. För mig som du inte har klämt på den, är den 6x9 tums? Precis som Hydra vi pratar om, eller?
Ja, det är samma format som Hydra.
Mm, just.
Men jag tror att jag inte har Hydras stilmall, utan jag har KUF-bokens stilmall.
Just det.
Och sen så har jag knövlat om den då, för att den istället för att vara 8 kvadrat ska vara 6x9.
Mm.
Att den är nu lite högre och lite smalare då på bredden.
Jag tyckte den var lyckad. Jag har en god känsla.
Nog om elände. Någon som har fått spela något sen sist?
Jo.
Vad har du spelat annars? Vad har du spelat?
Vad har jag spelat? Ja, kampanjerna rullar på här. Vi är fortfarande paus i Burning Wheel och börjat eventuellt prata om och ses och planera lite grann för nästa omgång av den. Annars har jag spelat Mouse Guard och där vi hade en riktigt spännande session. Det var mycket glädje över när tärningsrullen liksom gick vår väg. Och vi öste liksom resurser på våra slag för att besegra hösten genom att ta oss hem i tid och oskadda. Vi lyckades få till en kompromiss då spelarna sa jag har en ordentlig twist åt er. Så ni får ju se vad det blir i så fall. Mm. Twist, det kommer en mord. Vad gör den innanför doftbarriären? Liksom? Vittringen, översatte till det. Det var spänning och äventyr. Men vi var också fett kompetenta för en gångs skull. Efter att ha misslyckats en massa i början av säsongen. Liksom. Så att nästa gång, då är det vinter. Och sen börjar ett nytt år i så fall.
Mm.
Om det blir så att vi ska köra ett nytt år. Det lät lite grann som att vi kanske lutar åt det ändå.
De var ganska trivsamma de där faserna. Tycker du det flyter på bra, den mekaniken? Med liksom...
Jag har inte märkt så mycket av det så. Vi har bara konstaterat att okej, nu är det sommar och nu är det höst. Och så nästa gång kommer det vara vinter, och vinter är väl den som är mest speciell.
Mm.
Det är liksom i downtime-fasen där man får göra lite annat, och vi ska väl kanske ha en omröstning ifall någon ska ändra på ett trait eller få ett nytt eller sådär.
Ja, just det.
Vi har också spelat Fienden ibland oss. Ska vi se, vad är det för datum? För 2 veckor sedan ungefär. Vi verkar ha 3 spelmöten bokade framöver, så att det ser ut att rulla på ganska bra.
Var är ni någonstans? Alltså, bara grovt, utan spoilers.
För de som är bekanta med Enemy Within så har vi precis varit uppe i... Ja, vad heter det då på engelska? Döda kullarna har vi varit uppe i.
Mm.
Och vi är väl... Nej, just det. Vi är mitt i en konfrontation där. Vi har en riktig cliffhanger sist vi slutade. Ännu inte en väpnad konfrontation, utan bara... Vi vet att ni är här. Kom fram nu då.
Mm.
Så det var spännande. Det kommer bli läckert att fortsätta på. Jag har också lyckats att smita ut ur den mörka borgen i Escape the Dark Castle. Inte bara en, utan 2 gånger idag. Och misslyckades en mellangång där i mitten.
Ja, men det är ändå imponerande.
Ja, jag tycker man ska kunna se mig lite grann som ett proffs nu. Nej. Men schysst spel. Bra spelvärde. Omspelsvärde. Vi körde 3 gånger på raken på bara 2 spelare. Första gången så var vi inte heller så smarta, så att vi inte blandade tillbaka kapitelkort som vi hade haft in i leken igen. Så vi fick ett par igen andra omgången. Tredje omgången stod vi bara nya kort.
Okej, just det. Ja, nice.
Hur har det varit där uppe då?
Jo, tack. Vi har ju hunnit spela 2 pass QF till, jag och Willem, i Norrlands inland-kampanjen. Jag tänkte på det när du sa konfrontation. Det vart som någon sorts permakonfrontation där ett tag. De Från det här första gångerna vi spelade, då det var väldigt storygame-igt och bara utforskande fas egentligen i nästan 2 spelmöten precis när vi drog igång kampanjen. Ni kommer ihåg att prata om det då för ett antal avsnitt sen på podden. Nu var det som motsatsen, att nu var det som konstant konfrontationer, åtminstone på ett så pass osäkert ställe så vi behövde tracka tiden lite noggrannare och liksom slumptabeller och hela vad det kan vara för någonting. Och spelarna tänkte väl att ja, men vi kommer nog ut härifrån så vi kan ta och återhämta oss. Men nej, det lyckades de inte med, så de blev kvar in i det där. Och då var det lite lätt paniskt. Men de lyckades etablera ett så pass lugna förhållanden där inne inne i den här zonen där de var. Så att de kunde faktiskt återhämta sig där, eller börja återhämta sig där. Men det blir lite spännande när det är den här fastnar bortom barriären och inte riktigt tar sig därifrån. Det är en lite intressant del av spelet, känns det som. Mm-hmm. Eller vad säger du, Wille?
Ja, alltså för rollpersonerna så spelar det väl liksom inte någon roll egentligen, kanske.
Nej.
Där. Men som spelare så är det ju ganska behagligt att... Alltså, man gör ju inte save som i dataspel, men ändå känns det som man ett äventyr är inte slut förrän man har återvänt till nollläget igen.
Mm.
Eftersom det finns då den här risken att man fastnar bortom barriären. Och det är ju det vi har gjort nu. Så att, ja, vi har gjort en återhämtningsfas, men det känns fortfarande som vi är i gungfly.
Ja, det är inte på era villkor riktigt där ni är just nu. Det får man ju säga. Så att, inte jämfört med när ni kan komma tillbaka till Slitångerträsk och sova i egen säng och så här. Om man nu får kalla det. Ert hem är väl där på Norrbottensgården i Slitångerträsk. Så att, det är väl så mycket hembas ni har då. Och det är definitivt en bit bort från där ni är just nu. Så att, vi är lite kryptiska också, för vi ska ju försöka få ut den här sen så att det inte blir allt för mycket spoilers. Men det är ju ganska mycket konfrontationsmaterial i Norrlands inland också. Det är inte bara de här systemen vi pratade om tidigare med faktionsspelet och det här, utan det finns ju även rejäla dungeons där.
Inte bara dejter med raggare?
Nej, med raggarna är med nu. De har ju tagit med sig dem. De har ju hänkött flera raggare, så att raggarna är med. De har även hänkött en stackars pianist. Han som ledde kyrkokören, och han har ju råkat ganska illa ut här nu. På klassiskt henchmaner, så att det... Men han är väldigt trevlig. Han är väldigt positiv och något av en upptäckare på sitt sätt, så att säga. Vi slumpade fram lite utrustning åt honom när han väl blev henchad och framslagen och så här, vad han skulle ta med sig för någonting. Han valde att ta med sig en barometer.
Okej.
Ja, det är bra att veta om det kommer ett plötsligt oväder. Ja, men det är ju olika hur olika personer tänker. Man kan väl läsa mellan raderna att han kanske inte är så friluftsig av sig när det gäller det här med ut på expedition. Det var liksom inga ransoner och såna här saker, utan det var liksom barometer är bra att ha med sig.
Fantastiskt.
Ja, men trevligt. Det är kul när man blir överraskad av slumptabeller, som sagt.
Mm-hmm.
Så får man tolka så här, men hur tänker den här personen egentligen? Ja, antagligen så här. Det är nice. Men det blir spel imorgon också, så att vi lär väl ha mer att berätta om i nästa. Jag tror att vi har säkert en... Det beror lite grann på hur långt det är ett snöre. Men nu har vi en handfull gånger kvar, tror jag. Innan vi känner oss nöjda och glada med kampanjen. Vi har ju lyckats levla nu däremot. Eller spelarna har lyckats levla. Det var ju lite av en... Ja, det var en lite av en... Det som händer också när man är på andra sidan barriären. Att det finns ju betydligt mer experience det här då. Mycket konstiga saker att peta på och träffa och känna på och sådär. Så att det går mycket tydligt fortare. Så att de är level 1 nu.
Mm.
Och livet förändras väl inte så jättemycket vid level 1. Men det är ändå en markant. Man får höja 3 grundegenskaper och sådär. Och nästa level blir riktigt stort. För då börjar ju... Är det en eller två personer som går upp i den här magiska 7:an i en egenskap. Och då får man ju en kraft. Alltså, kan det vara så här allt ifrån drömsyn eller helbrägda görande eller så här. Det finns ju mycket så här ganska kraftfulla krafter. Så det blir ju också en milstolpe för att se den mekaniken i spel. Så länge kanske vi ska hänga i alla fall, så vi får se de bitarna. Då har vi som gjort hela QF.
Ja.
Så är det i Norrlands inland. Sen har någon skrivit Far Cry 5 i showdocket. Och då undrar jag naturligtvis vad Far Cry 5 gör på listan jag har spelat sen sist.
Men jag har spelat Far Cry 5.
Ja, det ser ut som det. Men...
Och jag vill så gärna säga att det är ett rollspel.
Ja, men får höra då. Varför Far Cry 5 är ett rollspel?
Ja, men det som är problemet att det är ju inte ett rollspel för 5 öre. Men det ger sken av att vara ett rollspel.
Mm.
Det är en ganska rafflande historia som utspelar sig i USA och det är lite sådär postapokalyptiskt eller pågående apokalyps att någon sån här högerkristen eller möjligen högerreligiös utan att vara kristen kult har tagit kontroll över ett område och man åker runt och är amerikansk patriot och försöker kväsa den här kulten då som står för massa oamerikanska värden.
Mm.
Och det är en sandlåda och man kan liksom hexcrawla den där
i
första persons vy och man kan knyta kontakter med spelledarpersoner och man kan uppgradera sin utrustning och gå upp i level och sådär. Men man har inga val. Alltså man kan välja vart man ska gå men när man väljer där så är det alltid liksom gör följande steg 1, 2, 3.
Mm.
Hittills har jag inte upptäckt en enda valsituation. Det har funnits situationer att ska jag gå vidare? Jag känner mig kompetent nog att ta den här faran just nu.
Mm.
Men det är inte mycket till val egentligen. Jag spelade ju Witcher 3 tidigare. Och där ställs man ju faktiskt inför att här branchar handlingen i olika spår. Ska du hjälpa den här farbrorn eller ska du hjälpa honom? Och det ger som vågor på ringar på vattnet. Att det liksom påverkar handlingen längre fram. Att man har gjort sig eller så. Men så är det inte här.
Nej.
Tror jag. Jag har inte märkt någonting än så länge i alla fall.
Ja, men det påminner lite grann om Divinity Original Sin 2 som jag har spelat rätt mycket nu. Det som jag är imponerad över det är ju att det finns ju så otroligt många sätt att lösa problemen på. Det känns nästan lite OSR-igt fast det är liksom ett jättepåkostat. Ja, men det är ju tabletop RPG fast på datorn egentligen. Med hur mycket inspelad dialog som helst. Och i Divinity 2 då, så är det ju faktiskt till och med jättebra röstskådespeleri. Så ettan har vi som gått tillbaka och spelat också. Där är det ju lite mer hem. Minst sagt. Det är också jättemycket dialog. Men all dialogen där är ju kass. Jättedåligt skrivet. Men tvåan är ju ganska fantastisk. Just att det finns så mycket material som man har vågat trycka in. Och med den första playthroughen vi hade, jag märker ju nu när jag spelar om det igen då, Divinity 2, att jag upplevde ju en bråkdel av de här grejerna. Man går ju att lösa saker på, ja, alltså huvudhandlingen finns ju säkert för varje punkt så är det så här 5, 6, 7 olika lösningar som är godtagbara. Där många är liksom väldigt... Ja, men det är klart att du kan, kommer du till en dörr så kan du kan dyrka upp den eller så kanske hitta en nyckel någonstans eller så kan du slå sönder den eller det finns så otroligt många sätt att lösa saker på.
Men alltså, är det val?
Ja.
Har du någonsin valet att klara spelet utan att öppna dörren?
Ja, du kan gå runt. Alltså, du kan ta dig runt på andra sätt också. Det finns aldrig...
Jo, men alltså...
Ja, men det finns väldigt få ställen där det är snitslat. Alltså det, om man nu ska kalla det för jacquaying eller någonting liknande. Men det är otroligt många olika paths till allting. Och en del paths liksom bygger på att... Ja, men här kan du teleportera dig förbi en gap. Eller här kan du hoppa. Eller här kan du liksom... Det finns massa olika sätt att... Ja. Ta sig runt grejer. Och spelet håller för det också. Alltså det är inte så att plotten eller triggerna eller någonting sånt där pajar. Utan det är faktiskt väldigt robust för den här typen av problemlösning. Så det tycker jag är imponerande. Jag är väldigt, väldigt såld på det. Men det är ju väldigt annorlunda naturligtvis också mot Far Cry och de här bitarna. Det är klart att det är en väldigt annan typ av spelare som det riktar sig till också kan jag tänka mig. Far Cry är väl en... Jag kommer ihåg, det finns den här podcasten Idle Thumbs, eminent fin tv-spelspodcast. Och de har ju talat sig väldigt varm om Far Cry, det är ju typ ett av deras favoritspel. Och det är tidigare versioner av Far Cry, men just för att det är liksom så pass mycket emergent play. Alltså det är ju en fysikmotor och väldigt mycket oskriptat som händer ändå. Eller skriptade händelser som triggar i varandra på ett väldigt konstigt sätt.
Ja.
Och det kanske det är möjligt att man städar bort det till senare. Att det inte var en USP utan att det faktiskt var lite... De ville ha mer skrivna.
Nog för att det finns slumptabeller.
Mm.
Vi har som mitt på dagen precis avslutat en eldstrid på en bondgård.
Mm.
Och spelledaren slår tärningarna in. Du blir anfallen av en puma. Och det är som actual hände mig tidigare idag. Man kan tycka att kanske att den där pumman skulle ha begett sig därifrån vid eldgivningen. Nej, nej. Det är klumptabellen säger att du blir anfallen av en puma. Då blir du anfallen av en puma. Och man har ju friheten att utforska precis som man vill.
Ja.
Och det är ju bra. Så kan man göra i en häxkväll. Men kommer man till en plats så triggas som igång den fördefinierade händelsen som ska vara på den platsen.
Just det.
Och det finns bara... Ja, det finns lite olika vägar att ta sig framåt kanske, men det leder alltid till samma händelse och samma resultat på det större narrativet.
Mm.
Och därför vill jag då, trots att jag så gärna vill säga att det är ett rollspel, så är det inte ett rollspel. Därför att hade vi OSR-spelat det där, ja, det kommer till Trollkarlens borg. Ja, vi kan bli kompisar med Trollkarlen, vi kan bränna ner borgen, vi kan stjäla hans ponnis, eller vi kan som bara... skita i det och dra.
Mm.
Och alla de har som olika konsekvenser och följdverkningar senare i kampanjen.
Mm.
Men här är det inte det.
Nej, det är inte det.
Nej. Och det gör mig så dyster. Så då börjar jag som, ska jag skriva rollspel på det här som gör det bra så att man kan välja att inte göra det där eller bli kompis med den där istället för att döra den. Liksom. Ah. Och så började hjärnan fantisera iväg sig. Men det har inte blivit ett enda ord skrivet än. Vi får väl se vad som händer.
Nej, men det jag hoppas också på med Norrlands inland lite grann, om vi nu ska ta samma grej där. Att nu har ni ju, vi har pratat rätt mycket om raggarna och en del av fraktionerna här på podden. Och ni har ju liksom valt att alliera med dem. Men det finns ju som ganska många fraktioner. Och jag tror att för varje kampanj så är det nog väldigt olika vilka som är liksom skurkarna och hjältarna lite grann. Vilka som är de allierade och vilka som är antagonisterna. För vi har ju några stycken här som är tydligt, ni är emot, ni är väldigt pro-raggarna och sen så är det någon som ni är neutrala mot att interagera med så mycket. Men jag tror att det är lite grann beroende på hur spelarna har för intresse och hur det artar sig i början, så tror jag att man kommer få väldigt olika syn på hur vilka fraktioner det är som faktiskt ska sätta sig. Jag har en förhoppning om att kampanjerna kommer kunna bli väldigt olika. Det är inte säkert att jag någonsin kommer att spela en kampanj till i det här, men det hade varit kul att få någon play-rapport någon gång om någon faktiskt plockar upp den sen när vi ger ut den. Få höra hur pass annorlunda det blev för dem. För det tror jag det finns utrymme för. Jag tror däremot att replayabilityn för oss är ju ungefär lika med noll med samma grupp naturligtvis. Då vill vi ju spela något annat. Men olika grupper får nog väldigt olika upplevelser.
Mm. Har vi tappat Anders helt och hållet nu?
Inte då. Jag sitter här och funderar på saker och ting. Jag tänker på en sån här sak. Det är bara att börjar man spela en gång till med en annat gäng, så det är väldigt svårt att veta det här. Vem kommer spelarna fastna för och SLP:erna liksom.
Mm.
Det kommer gå jättefort och så är det helt annorlunda. Sådär. Annars har jag spelat lite mer gitarr än på länge också. Det är inte heller ett rollspel. Men...
är du säkert? Kan vi inte ta en bit om det också? Varför gitarr kan vara rollspel?
Varför gitarr kan vara rollspel? Nej, jag tycker inte det.
Då hoppar vi det.
Men det har varit trevligt.
Ja. Har vi något ämne då?
Ja, det har vi. Alltså, kära lyssnare. Det här är ett spel för gallerierna, det är klart att vi har ett ämne. Vi har ju våra anteckningar. Sen om vi hinner dit för att vi har tangenter, det är en annan fråga. Nu har vi pratat här i 34 minuter och vi har inte hunnit till ämnet ännu. Men vi har ett ämne. Och jag vet inte om jag ska börja med det som ledde fram till ämnet kanske.
Mm.
Och då kan ni ju se ifall ni kan gissa vad ämnet är innan jag säger det. Som en liten sport hemma i lyssnarsofforna. Jag surfade på DriveThruRPG och... såg att det finns ett Robotech-rollspel.
Oh.
Robotech är något så här anime. Och jag tror att det egentligen är lite... jag har fått intrycket av att det är liksom lite fusk på något vis. Att det var en annan anime som på den amerikanska marknaden blev omklippt och omdubbad på något vis. Som gjorde att det blev en annan grej. Även om den ser likadan ut som Macross.
Ja, okej.
Ja, Det som är släppt som Robotech är ju ett par olika serier som har dubbats om och anpassats liksom. Den här första Macross-saga, det var ju första det vi känner till som Robotech, framförallt i Sverige skulle jag påstå. Den som man hyrde på BP, om vi ska tidsmarkera oss lite grann. Men det är precis som du säger, det var ett par olika serier i Japan som anpassades ihop. Så det här med rättigheterna för det där sen har ju varit lite av ett gytter, förstår jag. Det har funnits ett äldre Robotech-rollspel som
Palladium
precis har gett ut, som jag har spelat någon gång sådär. Men jag hade missat att det kommit ett helt nytt, för Palladium har haft den här licensen ganska länge, måste jag ju säga. Så det var intressant.
De hade sale för ett år sedan när han blev av med licensen, när han skyndade sig att sälja böckerna som fanns kvar i lager. Mm. Han fick ju inte sälja dem efter att han hade tappat licensen. Ah, så jag visste om att det hade kommit ett nytt Robotech, eller att det skulle komma ett nytt Robotech-rollspel. Men det nya Robotech-rollspelet är två nya Robotech-rollspel.
Okay.
För att samma gäng som har gjort det nya Robotech-rollspelet har också gjort en Savage Worlds cover av sitt eget spel.
Ja, ah, okej. Okay.
Så att det, man kan köpa spelet i, med två olika regelmotorer, men typ samma bilder och samma prosa runt omkring. Sådär.
Mm.
Ja.
Och gissar ni nu att ämnet kommer att vara robotrollspel, så har ni fel.
Ja, ni har fel. Ni kan komma ut en ny gissning. Och jag tycker, jag har sett lite Robotech, men det har som inte... Jag är inte frälst. Den här japanska fascinationen för mecka i rymden är som ingenting som rimmar hos mig.
Vadå japansk?
Men Macross är väl japansk?
Ja, precis. Men min fascination är väl helt hemodlad. Jag ska inte säga att Macross och Robotech är det coolaste i hela världen. Jag tyckte nog att Space Adventure Cobra var fränare. Väldigt daterat innehåll på många sätt. Då menar jag inte daterat som att jag pratar om min ålder, utan jag menar att... Det är lite gammalmodigt. Det är mer så här gubbsnusk, James Bondigt.
Okej, okay, du menar att vi är inte gammalmodiga. Det är bara saker vi gillar som är lite gammalmodiga.
Ja, men lite sådär. Lite sådär.
Okej, okay, jag förstår.
Men jag tyckte Robotech var coolt. Det ligger kvar i bakhuvudet.
Det är övertygad om att massor med människor tycker. Men det är fel på mig. För att jag ser inte storheten. Men spelet verkar intressant. Därför att man kan... Det är som kuf. I rymden och Ars Magica och Pendragon och man kan som vara olika, typ man kan vara rymdskeppspiloter och ha, alltså officerare, ha något sorts så här stort kryssare eller fregatt eller något sånt där. Och sen så kan man vara någon sån här fighterpilot och så kan man vara en underhållare. Och de här gör saker innan man spelar och handlingarna får som... Man kan supporta varandra med sina aktiviteter kors och tvärs på något vis. Då, så att underhållaren bidrar till partiet genom att sjunga coola sånger.
Mm.
Och det gör då att rymdpiloten kan göra bättre och sådär. Så att jag tyckte det som mekaniskt verkade jättespännande. Så jag, kollar, någon lyssnare som har gissat vad ämnet är? Nej. Jag laddade hem previewen och stängde den lika fort igen. För det var nämligen 250 sidor, dubbla kolumner, liten stil, massivt med text. Och jag bara, det här orkar jag inte med. Och så beklagade jag mig för Mattias och då sa han, vi kanske ska prata om det på podden. Mm. Och här är då dagens ämne. Spelvänlig versus läsvänlig upplevelse kanske vi kan kalla det.
Alltså var du sugen på att läsa eller spela, kan vi börja med? Vad var det som... På besvikelsen.
Men om jag inte blir tillräckligt sugen för att orka... Alltså, det är aldrig lässuget som får mig att läsa ett spel längre.
Nej.
Kan få väl sägas. Och det måste inte vara fantastiskt läsvänligt. För att jag kan på något vis se den här dinglande moroten av att jag ska spela det här spelet. Och då kan jag ta mig igenom det.
Mm.
Men här var det som... Nej, Wilhelm, det här spelet kanske är ascoolt. Men det är inte meningen att du ska läsa det här. Och eftersom jag inte då läser det så kommer jag inte heller att spela det. Om inte någon... Ja, herrarna bestämmer sig för att det här är ascoolt och läser in det och erbjuder mig spel.
Ja, det måste ju ha varit ganska dåligt då, med tanke på att du tröskade dig igenom Hidden Kingdom, och det var väl inte så här jätteläsvänligt.
Men ja, men jag vet inte ifall jag är mer sugen på att spela Hidden Kingdom, för att du har rätt, Hidden Kingdom är ganska brötigt att läsa. Men det är också ett nöje, för att man upptäcker ju då små skatter av spelkonstruktion i detta.
Mm.
Som det finns förmodligen massor med sådana i den här Robotech. Det verkar så när jag läser om det, men jag har inte lyckats motivera mig ännu.
Men så det ligger, Hidden Kingdom ligger rätt bra i dina vändiagram där med små...
Kung Arthur och OSR och... Mm. Ja, mm.
Ja. Ja. Ja.
Och Robotech är som... Ja, nej. Men själva principen med personer som stöttar varandra över funktionsgränserna, det var som lockande.
Ja, men är det någonting mer bara än att det är ett väldigt långt spel? Modern layout, höll jag på att säga, som är avskräckande egentligen.
Men de har så många ord.
Ja, exakt. Så det menar, pratar vi verkligen om läsvänlighet här? Pratar vi inte bara om att vi... en del av oss, du och jag till exempel, vill inte orka läsa långa spel längre.
Ja, men det är säkert det. Det finns ju ett antal kommersiellt mer framgångsrika spelskapare än jag är i Sverige.
Mm-hmm.
Vars spel jag bara känner till omslaget för att det är ganska många sidor.
Ja, just.
Och jag orkar inte riktigt med det där.
Det beror väl lite grann på vad det är som är på sidorna också, va? Alltså det...
Nej, men alltså, har du 250 sidor?
Ja.
Då, jag vet inte, om du har liksom ninjor, bikinibrudor och explosioner på alla sidorna så kanske jag orkar mig igenom, jag tror inte det.
Är det här tre saker som också ligger i ditt Venn-diagram?
Ja, det är mitt Venn-diagram. Ja, okay. You Only Live Twice är den bästa filmen i världshistorien därför att den har rymdskepp, explosioner, ninjor och bikinibrudor.
Okej. Okay.
Mm.
Ja,
se den. Bra film.
På tal om James Bond-gubbit, eller?
Ja, och den har då, på tal om det här med att inte åldrats med värdighet, så klär man ju då ut James Bond till Japan i den här filmen.
Ja, just det.
Vilket kanske var lite halvtveksamt där på 60-talet när den kom. Men är right out idag.
Ja, det får väl hoppas. Men, nej, men det där är faktiskt ganska intressant för att det finns ju, om vi tar motsatsen till liksom, det kan ju vara långa böcker, men som sagt, det kan ju vara ganska mycket andra saker än text. Alltså det kan ju vara illustrationer, det kan vara tabeller, har vi ju konstaterat tidigare, att det är ett bra sätt att komprimera på så att åtminstone vi orkar läsa det, åtminstone, eller snarare kanske användare då. Det är liksom
mera... Man behöver inte läsa en tabell, man kan ju hoppa över en tabell, det är ju till tabellens fördel.
Man kan ju använda tabellen och så inte veta vad som står på den innan. Mm. Nej, du behöver inte läsa hela tabellen för att slå på den. Det, så är det.
Ja, man behöver inte läsa tabellen. Man kan konstatera att här finns en tabell. Och när jag kommer dit så tar jag det då.
Jo, precis.
Det är inte liksom 20 stycken text som jag måste ta mig igenom för att reda ut ifall det är någonting som är till användning. Det står liksom bara, när rollpersonerna kommer till öknen, slå tärningen. Liksom, oh, okej, här möter de arga kameler och så kan man börja spela. Mm. Istället för att ha liksom en så här... fluffig, mustig beskrivning av ökensand och att det finns kameler och sabelsvingande banditer och grejer.
Mm.
Som jag tror jag hade uppskattat mer som 14-åring med oändligt med lästid och läslust.
Nej, alltså jag har ju, fick ju göra en sån här, när jag skulle börja skriva Orienes och inte hade spelat OSR tidigare, så gör jag ju som alltid när jag ska ta mig an något nytt, då forskar jag ju som tusan. Snöar in och liksom försöker läsa exempel, för jag är ju lat av naturen när jag vill göra ett bra jobb, och då får man försöka ta sig an så många exempel som möjligt, så ser man vilka som passar för en, så att säga. Så jag har ju läst jättemycket OSR-moduler faktiskt nu i vår. Både de här gamla klassiska modulerna, men även nya då, som typ Blood in the Chocolate och en del av svartkonstmodulerna och så här. Och det är ju en del av dem är ju rätt trevlig läsning. Alltså det kan vara rätt bra prosa och liksom överskådligt. Och så en del är ganska dålig. Vad heter den nu? Någonting med Silver Princess. Jag kommer inte ihåg vilken det är. En klassisk modul, jag får kolla upp det. Det är en av de här
Palace of the Silver Princess.
Palace of the Silver Princess, tack. Jo, den är ju en ganska bra modul. Jag har en reviderad versionen, inte original, utan det som original, den versionen som kom strax efter originalet, som är ganska reviderad. Och det är en bra modul, men det finns ju då en rubin där som benämns på många ställen. Och jag har alltså försökt skumma igenom den här modulen fram och tillbaka så här, och jag hittar inte igen var den där jäkla rubinen är någonstans i modulen. Alltså jag förstår inte vart de får den ifrån. För den refereras till att man ska ha den på massa ställen. Det är ju en sån här MacGuffin som man behöver. Men jag hittar inte igen den. Alltså jag förstår inte var de har placerat ut den i modulen. Och någonstans där så känns det ju lite grann som en fail. Alltså det är inte speciellt lättanvänt, kan jag tycka, om jag nu som skulle försöka spelleda den där. Då är jag nog ganska intresserad av att veta vart är den där. Och det är ju, jag vet inte, det gör väl kanske inte modulen sämre eller bättre rent språkmässigt eller stilmässigt, sådär, men den gör den ju fruktansvärt svåranvänd. Den liksom så här, någonsin som jag ändå uppfattar som ett basalt koncept inte beskrivs bättre än så.
Hur var det med den där? Är den ungefär typ 16 sidor eller någonting, va?
Nej, den där är längre.
Är den längre?
Ja, den är längre.
För jag har för mig att jag har på svenska Silverprinsessans palats 16-24 sidor, men den är ju inte långt.
Nej, liksom, nej, 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 men med Dungeons & Dragons 5-modul och sådär så är den ju, ja, det är mycket, mycket kortare naturligtvis. Men jag tror att den var lite längre än 16, men det kanske var något sånt.
Nej, det är ingenting jättemycket i alla fall. Hur som helst har jag aldrig tagit mig igenom de här tre sidorna intro i början. Det känns som att jag har sagt det här förut. Men någon kanske sitter och nickar bara, ja det har du. Men ja, bara på tal om uttryckt. Man kan tycka att det är. Man bara, det här, det är bakgrundsinformation här. Det orkar inte jag läsa. Jag lägger bort den igen.
Ja. Nej, det är lite av ett misslyckande kan jag tycka. Nu är den här, har ganska många år på nacken det här, och det har väl hänt en del. Jag menar, den är väl publicerad första gången 81, ser jag här. Så att det är ju, ja, man får väl förlåta en del layoutmissar och så. Men det just det där kändes lite svårt att komma runt. Jag känner mig inte särskilt smart, kan man ju tycka. Men folk har ju uppenbarligen lyckats spela den här, så rubinen finns väl någonstans. Men ja, nej, jag klarar nog inte av det tyvärr. Det känns lite sådär.
Det var en sak jag tänkte på inför det här, inte precis, men jag gör ett litet sidosteg här. Just det här med att har man väldigt kompakt och inte sprider information så att samma information finns på flera ställen. Så har man missat det eller feltolkat det en gång så är det ju gjort på något vis. Tills man upptäcker att det var inte alls så där, får man gå tillbaka. Jag minns att jag har gjort så där med någon regel, jag undrar om det var CyberM 77 eller någonting sånt där, någon snutt som jag för mig vill när man skrivit. Och du är ju som ganska välövad på att kapa onödigt för det här laget, vill jag. Det är ju väldigt kompakt skrivet, informativt, rakt. Men varje sak kommer kanske bara en enda gång.
Ja, det är förhoppningen. Men man är ju rökt som spelare, om man inte har läst alla meningarna.
Ja, och alla orden, så blir man avkopplad. Det kan ju också vara väldigt, väldigt specifikt. Det är det du med, det du står, det du menar, det som står är ju det du menar liksom. Och kastar man om lite igen hur det betyder så kan man ju plötsligt för sig någonting helt annat liksom. Jag får mig att det var någonting sånt jag hade gjort. Och så bara, jaha, var det inte så som jag trodde? Okej, jaha, då var det ju bättre då. men precis det här att nästan så att man kan behöva referera tillbaka så att det finns på flera ställen på olika vis. Jag får mig att fick du inte någon respons om att det kanske borde vara ett spelexempel? Och jag tänker att det har egentligen med sådana här saker att göra. Man har läst det en gång som en instruktion. Men får man det som ett exempel också så kan det räta ut en eventuell fnurra. Liksom.
Ja, och det är ju fördelen med ett exempel att man kan kolla att man förstod texten rätt. Och jag har ju bättrat mig. I QF har jag ju faktiskt nästan varenda regel i hela spelet är ju faktiskt förklarade det här spelexemplet i slutet på boken.
Ja, jag gillar det spelexemplet faktiskt. Jag tycker det är också samma sak om vi ska prata Venn-diagram. Så tydligt förklarande av regler och action, alltså sådana här after action reports är ju definitivt två saker som jag gillar. Och det här kombinerar ju som de två grejerna. Men jag är ju ganska mycket av för anekdoter och exempel överhuvudtaget. Jag diggar det. Jag tycker det är väldigt bra för min förståelse för grejer. Att faktiskt få något exempel och se att jaha, men man tolkar det så, ja. Och då kan jag extrapolera ut regeln nästan från exemplet. Det är mycket lättare att veta att jag har tolkat det rätt. Och känna att nu spelar jag faktiskt as written eller as intended. Istället för att jag har tolkat grundregeln fel och upptäcker det senare. För det har ju hänt i andra spel definitivt. Så, nej, jag gillar det där med exempel, jag tycker det är bra. Men jag tänker med just Palace of the Silver Princess också. Jag läste Winter's Daughter som är en modul från, jag tror det är Necrotic Gnome, tror jag, som har gett ut den. Och jag undrar om inte den, var den inte till och med en nominerad nu sist i vändan här? Jag har för mig att den fick någon nominering. Men den har ju väldigt, väldigt bra block för beskrivningen. Alltså den har väldigt, väldigt fin layout men ändå gott om stämningsflavor och sådär. Alltså väldigt effektiv användning av med punktlistor och olika djup på beskrivningarna i rumsbeskrivningarna och sådär. Och ganska trevliga artefakter som tidslinjer och lite diagram och sådana saker. Så att det hade Palace of the Silver Princess skrivits idag och av samma författare som Winter's Daughter så hade den antagligen varit bättre layoutad. Det hade varit enklare att gräva fram den där vars den där rubinen fanns någonstans. Men det är ju också så här, jag uppfattar det som att många ändå läser ju rollspelsböcker för att läsa också. Där kanske inte de här torra tabellerna ger så jättemycket. Det är som svårt att, jag vet inte, det är ju någonting ganska vackert också med fullständiga meningar uppbyggda av fina ord.
Alltså, att se spelvärlden beskriven genom tabeller Det kan du inte göra passivt. Du måste vara en aktiv läsare som själv drar dina liksom pilar och relationer och kontrasterar.
Mm.
Medan den här prosafyllda beskrivningen som jag nyss rackade ner på, den är ju väldigt vänlig för den som vill vara en konsument av texten. Och liksom bara få den strömmad in i huvudet färdig med bilder och sammanhang serverat på något vis.
Men du skriver ju egentligen båda, för du skriver ju ofta typ krönika eller prosa i de världarna som du faktiskt är intresserad av, eller hur? Det är ju någonting du gillar.
Ja, men det är nog mer en del av min skapande process som jag använder för att dryga ut sidantalet.
Okej. Okay. Ja, det var ju ärligt.
Ja, kära lyssnare, när jag skriver rollspel så skriver jag alltså kortnoveller, eller utdrag ur kortnoveller, och sen så när jag har fått smaka på figurer och värde där så går det att formulera det i spelvärldstext.
Mm. Men det visar luseringsarbete väldigt tydligt då. Det är ju ett väldigt kanonbra sätt att jobba med att vaska fram någonting. Liksom.
Men där är ju liksom spelexemplet eller den som är höjd i skyarna här. Och det är ingenting jag har läst jättemånga gånger. Jag har läst det en gång i KUF. Men jag refererar ju till regelboken betydligt mer än så. Men det är ju sällan jag går in i spelexemplet och försöker lista ut. Ja, men varför var det de kom till den där delen när de skulle använda den där regeln? Utan då går jag ju på grundregeln. Så det är ju två helt olika målgrupper där helt enkelt, eller så är det mode i mig som användare av KUF-boken då, till exempel. Att det ibland så ska jag referera till boken och slå upp en viss regel, och ibland så är det mera, eller inte bara regler, det kan ju även vara genereringstabeller och sådana saker som man faktiskt kommer tillbaka till. Men spelexemplet är ju, oavsett att jag tyckte det var jättebra, så är det ju någonting som jag tog till mig en gång och det fyllde en funktion för mig en gång. Men det är fortfarande sidor som jag släpar på varje gång som vi ska bort till dig och spela.
Mm.
Hade du haft betydligt mer än så, då hade det ju varit nästan kanske själv har en annan produkt. Att ha de bitarna i en bok och sen ha den här som alltså referensbiten i en annan.
Ja, jag ser. Och det är ju samma som om man har ett introduktionsäventyr i grundboken.
Mm. Jo, precis.
Det där introäventyret säger ju en del om hur spelet ska spelas. Men när man väl har kommit igång så är det ballast som man släpar fram och tillbaka.
Ja, det var ju fördelen med äventyrsspelsboxen att de faktiskt oftast satte äventyren i separata små häften. Eftersom att det var en boxprodukt.
Mm.
Och nu är det ju mycket mer affärligt att om det är print on demand eller sådär, så är det ju mycket mer frestande att inkludera det i stora publikationer. Men lite synd.
Kan vi ta en kort bensträckare? Vi kanske vill köra en liten stund till, men jag skulle behöva en hastig fylla muggarna och sådär. Hur för det här oss då till avsnittets ämne med en spelvänlig text jämfört med en läsvänlig text? Har vi något råd att ge folk här, eller är det bara att man är fast, man måste välja mellan det ena eller det andra, och beroende på vilket val man gör så når man olika publik?
Jag tänker att man måste kunna välja olika approach till olika bitar av spelet också. Sen kommer ju, det kanske blir varken hackat eller malet i vissa fall. Jag tänker på Oktoberlandet, jag vet inte om det gäller nya utgåvan, men den gamla åtminstone, det är ju hemskt mycket skönlitterärt skrivet, världsmässigt. Det är ju ingen pålitlig berättare, det är inte ett ovanifrån perspektiv, utan det måste pussla ihop saker från världstexter och inomvärldsliga texter och sådär. Men regelbiten är ju ganska mycket trådspel, har jag fan bara rakt upp och ner. Det var ganska torrt det första för mig.
Mm.
Så det kan man ju jobba med till exempel. Så att det som ska refereras till, det som är referensmaterial, är skrivet på ett tydligt annat sätt.
Det vi ändå tar Oktoberlandet, så Syldekars Wake, som Christian Merstam också har skrivit. För Oktoberlandet är Christian Merstam, va? Jo.
Ja, första versionen är ju hans eget sådär. Och sen vet jag inte hur det ser ut med författarskapet så att säga till den nya boken.
Ja, just det. Ja, men jag köpte Syldekars Wake av honom på Gotcon sist. Och det är ju ett OSR-doftande space-kräl, skulle man kunna säga. En väldigt, väldigt speciell miljö. Men det är en jättetrevlig bok att läsa. Och det är konstigt, för att den är extremt otillgänglig. Den är som skriven på ett ganska märkligt, halvtort ingenjörssätt nästan. Det finns till och med maskinprosa i den. För det är nämligen den här Suldakar som det hänvisas till, är ju en robot eller androidbard. Och han har mycket sådana här väldigt programmeringsmässiga dikter. Det låter ju jättekonstigt. Men det är väldigt speciell flavor på det. Men det är som så här, allt språket och reglerna och allt sånt där genomsyras av att det är liksom det är lite så här ingenjörspoetiskt. Det är nog det bästa ordet jag kan hitta. Och det är väldigt konsekvent gjort. Sen vet jag inte riktigt om jag skulle spela det. Men det är kanske svårt att navigera i boken. Det kan jag nästan gissa. Och regelsystemet är rätt så... Alltså det är avskalat, men det är komplext också samtidigt, för man ska kunna det är gjort på ett ganska manerigt sätt, med liksom att färdigsystemet är noder i en grid och som man då flyttar runt när man levlar, så flyttar man sin position i noden, och när man då kommer till olika noder på den här griden så får man nya egenskaper upplåsta och sådär, så att det är väldigt speciellt på det sättet. Men det är väldigt behagligt att läsa. Jag kommer antagligen aldrig att spela det. För att jag har begränsat med tid. Inte för att det är ett dåligt spel, men jag har begränsat med tid och få spel som jag hinner att spela. Men det var väldigt behagligt att läsa.
Det är väl också ganska litet och ganska vackert.
Ja, det är en väldigt fin bok. Alltså fint tryck och med sån här fint vad heter det för någonting? Sliv, alltså
Skyddsomslag
kanske heter på svenska. Precis, apropå språkbruk, när man inte klarar av ens att prata svenska rakt ut. Nej, men det är ju lite... Det känns mer som en pocket. En lyxig pocket som hade kunnat stå på bokhandel istället för att det är en rollspelsbok. Och det är väl... Oktoberlandet är väl också en ganska flådig perm här för mig. Är det inte den som har lite tyg?
Den nya är ju röd, med någon så här art deco illustrationsfontaktigt.
Mm.
Den är väldigt påkostad. Jag har sett den förra. Den var blå.
Ja,
säger
okay.
Det säger mitt minne med att den var blå. Men jag kommer inte ihåg mer än så.
Det är ungefär en stor pocket här för mig. Så det är en omslagsbok. Den har inga hår, det är inga pärmar liksom. Mm. Om jag minns rätt. Jag har haft den, men jag har gett bort den till de som behagade den, som den behagade mer än den behagade mig.
Men jag tycker han är ett ganska bra exempel, alltså Christian Merstam, även White Hack naturligtvis är ju jättepoppis och är också en väldigt smart bok. Alltså det är liksom, visst, det är inte superavskalat, men det är bra ord som står i den. Så den upplevs ju ändå som rätt lätt och luftig, även om det är en hel del text i.
Det är ju jättekompakt med vad som finns i den. Skulle jag påstå, både första och andra versionen. Men det är ju det att Merstam har många av verktygen. Han är stark författare liksom. Uppenbarligen en tydlig idé om man vill göra för typ av bok. Och skillsen för att spetta ihop den här boken. Så det är ju typ tre roller som man är ganska duktig på. Tydligt exempel skulle jag säga på att om man vet vad det ska vara för någonting, så är det mycket lättare att göra sin grej. Det är det jag tänkte på lite grann när du sa att man pratar om bättre layouts nu jämfört med förr. Det är ju en sak, men på något vis så börjar ju alla skribenter och hemmapulare från noll. Det är inte nödvändigtvis bara för att man börjar skriva 20, 30, 40 år senare att man har mer skills första gången. Utan man måste göra sina missar, hitta sina exempel och göra det bättre och bättre.
Ja, nej. Alltså det finns ju fler goda exempel att lära av. Det var det jag var inne på lite tidigare. För att jag ska våga liksom skriva klart och rena sig ut den. Jag menar, det är ju inte en fantastisk produkt på något sätt. Men den är ju otroligt mycket bättre på grund av att jag har sett och läst en massa OSR-material och sett olika varianter och insett att ja, men den här varianten passar bra för Orenes. Hade inte det funnits i biblioteket och av litteratur, så hade ju den produkten sett annorlunda ut. Så att, ja, jag håller med dig, men samtidigt så håller jag kanske inte riktigt med dig.
Du menar att om man faktiskt gör sin research så lär man sig saker.
Ja.
Och jag menar att har du inte gjort din research då måste du göra missarna själv. Och sen göra din research. Ungefär så.
Ja, det är två olika perspektiv för det, precis. Men jag menar ju tidigare i rollspelens barndom, då fanns det ju som inga exempel.
De svårare att få tag på.
Ja, alltså, det kanske också är varför en del av de bitarna är väldigt, väldigt blommiga. Det är liksom, vilka exempel har man då? Jo, man har typ böcker och krigsspelsmanualer. Alltså prönlitterära böcker och krigsspelsmanualer. Och de här två grejerna ser man ju som spår av i de tidiga produkterna. Att det är liksom ganska blommig gagaxiansk prosa i många. Och sen är det vissa då författare eller skribenter som har en lite spetsigare stil. Tänker typ Moldway till exempel kanske. Eller Dungeons & Dragons. Då. Att där har jag ändå en som är, den är mer ändamålsenlig kanske än vad mycket av Gagaxiansk texter
är. Jag vill nog mena att Moldway, Basic Dungeons & Dragons från 80-81 där, ser väldigt mycket ut som grundskelettet för det vi förväntar oss att ett rollspel är fram till i princip nutid. Med den ordningen i kapitel, att hur man gör en rollperson, här är utrustning, och här är monster, så här funkar magi. Att det är uppställt på det viset. Sen kommer ju nästa version av Basic Dungeons & Dragons, Mentzer, den röda boxen, den som kom på svenska också.
Mm.
Och lagt om ganska mycket, för de lägger in det här soläventyret, har brutit upp det i en spelarbok och en spelarbok. Som jag tycker var mycket svårare att använda som referensverk när vi spelade med den.
Alltså soläventyret är också ett bra exempel på någonting man använder en gång. Ja, apropå visst. Att alltså det kan vara en jättebra guide för att komma in i det. Men det är också en sån sak som den släpar du med dig. Och det är användbart precis en gång. Kanske inte ens det. Och sen så efter det så de sidorna är bara där. Men nyttjas inte.
Mm. Ja, men det är ju precis som du säger, det är tacksamma med att ha en box. Hjältarnas tid gjorde det. Det finns en startbok, ett starthäfte ska jag säga. Och så finns det regelboken. Så att man är ju liksom klar med den när man har tagit den. Det är tutorial. Och sen så kommer referensverket med.
Mm. Så försöker vi säga att vi gillar ändamålsenliga saker. Att liksom det, och även kanske formmässigt att saker som är sällanvändning kanske ska samlas. Eller ska vara en del av produkten. Och sen så ska referensmaterialet vara en annan.
Jag tänker så här. Om du inte samlar det i ett paket så att man köper allting på en gång. Då kanske inte det är en bra grej. I alla fall. Klart man kan stoppa sitt intromaterial som pdf på nätet eller sådär. White Wolf, om man är så stora som de har varit, håller jag på att säga, om jag tänker på. Jag vet inte hur de har gjort nu. Det kanske finns en tryckt starter, så här quick starter, som ges ut. Men på de gamla grejerna vet jag att det fanns det från White Wolf-spel. Så att man kan gå i spelbutiken och få med sig en så här fullfärgs litet häfte på 4-8 sidor som är i princip spelbart.
Mm.
Istället för att liksom bryta upp regelboken allt för mycket med introduktionsmaterial och sådär. Men det är ju allting blir ju på något sätt, vilka förutsättningar har du? Kan vi presentera alltihopa här i ett samlat paket? Eller och sådär. Som du säger, det blir print on demand, stoppar man antagligen allting in i boken på en gång. Ganska många rollspel är ju fortfarande också en så att säga komplett bok med startäventyr, att många förväntar sig också att man borde få det.
Men i många rollspel så har du åtminstone två artefakter att jobba med. Du har ju liksom regelboken och sen har du rollformuläret ofta. Alltså det är väl kanske den vanligaste duon. Och då har du ju möjligheten att om rollformuläret är tillräckligt bra på att förklara reglerna i sin uppställning och kanske till och med att det finns liksom nödvändiga tabeller eller liksom formler eller vad det nu kan vara för någonting du kan behöva för att jobba med resolutionsmekanik och sådär. Då kan du ju komma undan med att regelboken inte behöver refereras till så mycket, så då kan den ju vara lite prosigare. Det är samma sak med playbooks och sådana här saker också. Det är ju också utlyfta regel från regelboken för att ha dem lätt nära till hands.
Mm, på ett sätt.
Så då har man kanske lite lättare att komma runt det där. Och menar, om man nu ska ge ut på Lulu så där är ju formulären är ju oftast någonting du kan göra tillgängligt vid sidan av så att säga. Så att du behöver inte ha med dig i produkten som du säljer på Lulu eller på Drive-Thru, nödvändigtvis.
Jag lyfter frågan igen. Har vi kommit fram till någonting? Det har sagt många tänkbara saker, men finns det då Nordnorost rekommenderar :
gör en bra grej.
Gör en bra grej. Bra. Vägar till att göra en bra grej att tjuvkika hur andra har gjort först.
Ja, alltså. Det är ju lurigt det där. Det är ju anledningen att mycket av rollspelsgrejer ser ut som de gör är ju för att det finns konventioner för att man kikar på hur vad andra har gjort förut. Det behöver inte alltid betyda att det passar den grej man gör eller att det passade då ens. Så det är ju lurigt, det är ju hela tiden. Vissa gånger passar det och andra gånger passar det inte. När det gäller vissa bitar, till exempel hur man jobbar med terminologi eller hur texten i sig ska se ut, så finns det ju faktiskt lite hjälp att få. Jag har framför mig Lukas Falks sammanställning av rekommendationer för rollspelsregler som han har gjort ihop. Lukas Falk som håller på med det här Bläckfisk förlag. Och den finns väl att ladda hem på deras sida, helt enkelt. Som man absolut kan ta och titta på. För det pratar de om målgrupp och typografi och utformning. Det pratas om själva textinnehållet. Aktiva verb till exempel. Istället för att tärningarna slås så säger man kanske att och så slår du tärningarna om du ska göra det här. För då har du tilltalat läsaren och du har fått ett aktivt verb. Så det är lättare att jobba med och sådär. Om man inte tittar på den redan, den har ju länkats till på många ställen på nätet så jag har sett. Så är den värd att titta på om man håller på med de här grejerna. Påminna sig.
Mm.
För man kommer massor med gånger gå på de här nitarna. Alltså.
När det gäller regelförklaringar och liknande saker. Gillar ni sån här manerism? Alltså det vill säga att det är lite maner i texten. Till exempel Apocalypse World får ju ibland lite kritik för att lite. Det är så edgy språk i det. Är det någonting som ni själva uppskattar? För jag kan tycka faktiskt att det, som till exempel säg Vampire originalböckerna så här. Jag tycker att den där lite snidiga tonen mot läsaren är en del av upplevelsen med behållningen med att faktiskt läsa det där. Och det färger ju lite grann också hur jag skulle vilja spela Vampire. Jag skulle vilja ha den där lite von Oben attityden som det faktiskt är i texten. Även då egentligen i regeltexten så är den ju liksom, den är inte speciellt torr utan den är ganska broderad. Inte
ska
dålig
vi vara
eller
explicita här och var det här första Vampire som ni funderar på retrospela som du pratar om nu eller?
Ja, precis. Nu pratar jag inte om de senare utan nu pratar jag om Mark Reinhagens gamla
just.
Varianter. För han, det var ju rätt mycket i hans regi som det såg ut så också.
Jag skulle säga att det är en del av det här med målgruppsanpassning. För vissa personer, då triggas man bara och Apocalypse World, alltså fuck, fan vad bra, alltså, det är så himla mycket fucking skitbra. Och andra bara, alltså det här blir ju barnsligt. Det här går ju inte att läsa. Och sådär. Jag har faktiskt inte läst den boken ordentligt, så att jag vet inte vad jag tycker om just det exemplet. Men det är ju det. Målgruppsanpassning, man måste göra ett val där. Hur mycket ska det vara? Hur mycket vill man ha? Jag tycker absolut att det är en grej. Jag uppskattar ju nu för tiden när man kommer till de här OCR-grejerna så står det saves as fighter liksom. Så har man refererat tillbaka. Men det är ju inte bara en information, det är också ett stilval.
Mm.
Att vilja vara så här, för det är ju väldigt oldschooligt. Och göra det på det sättet liksom.
Ja, jag kan nog säga att det ena kanske inte bättre eller sämre än det andra, men jag tror att vara konsekvent med det, att faktiskt vara medveten om tonen man har, tror jag är bra. Och att annars är risken att det blir inte liksom, tillställer ingen målgrupp egentligen. Det är väl okej om man har en massa edgy språk och sen så får man helt enkelt konstatera att det här är inte för alla spelare och spelgrupper, och det kan vara fine.
Mm. Ja, jag förstår, så har vi väl ett kommande exempel fortfarande, det här Neotech Edge som inte är ute än. Det var mycket in-game-slang som är inblandat och sådär. Och det tror jag vi kommer att höra mycket snack om.
Det var ju en vattendelare för den här undergångens arvtagare-mutanten.
Mm.
Om det så kallade skrovmålet var en bra eller en dålig sak. Och det var ju ett väldigt medvetet val på något vis,
ja, just.
Att göra det. Och man bjöd in en viss publik och man stötte bort en annan publik med andra handen. Men det tycker jag är okej. Det finns tillräckligt med spel så att det finns något för alla ändå. Där ute. Så jag tycker att det är okej att göra smala spel.
Ja, någonstans är det väl lite så att har man ingen... Har man inte liksom bred appeal med någon sorts vikt bakom så kan det vara marknadsmässigt mycket smartare att vara smal så man hittar en publik eller kan bygga en publik kring den där.
Mm.
Men det är, ja, jag tycker det där är himla knepigt att veta. När det är vad man ska satsa på sådär. Det är ju ingenting jag har hållit på med på det sättet.
Nej, men det finns ju en massa knep man kan göra. Man kan ju helt enkelt ta en läsare som man känner väl till och så skriver man för den läsaren. Och sen så struntar man ju om det är fler som tycker att det är bra. Den läsaren får liksom representera den målgruppen man vill nå.
Då gör man i alla fall den läsaren nöjd.
Ja, jag menar, när jag bloggade tidigare fast på helt andra ämnen, då hade jag ju en bloggstil, jag och han som bloggade. Vi skrev typ öppna brev till varandra. Och vi kände att vi behövde inte fördumma det eller lägga det på någon annan nivå än, jag visste ju precis vad han visste. Och liksom vad han hade för referenspunkter och sådär. Så att det var ju bara att skriva enligt det då. Sen så om det var någon annan som hade någon behållning av det, så var det sekundärt egentligen. Och då blir det ganska konsekvent. Alltså det blir rätt tydligt. Och det var många som hörde av sig faktiskt, som tyckte att det uppskattade de männen också. Det var agil utveckling bland annat och sådär. Om man åtminstone har man en tydlig läsare som man tänker på, då kanske man har större chans att träffa rätt för någon. Snarare än att liksom göra någon sorts middle of the road-produkt som ingen riktigt är nöjd med. För det finns ju ganska gott om rollspel.
Ja, det är det som är, tycker jag, när det gäller sådär med målriktad, vem är målgruppen. Säger man till alla, då blir det ju ingen liksom. Då är det inte anpassat.
Nej.
Och det är ju ett så här pågående problem. Det är någonting som många verksamheter håller på med. Jag jobbar på bibliotek. Det är verkligen alla som biblioteket ska vara till för. Men vi får ju liksom jobba med en grupp i taget. Vi kan inte skicka samma sak eller samma signal till alla och så bara tro att det kommer någon. Man måste liksom rikta dem lite olika och hålla på.
Mm. Så rekommendationen kanske är att våga vara smal och vass. Om man nu inte är det stora breda företaget. Och det är ju kanske de flesta av våra lyssnare inte.
Antagligen inte. Och i det här fallet blir ju också vass att man vågar göra ett spel som handlar om att dricka te.
Vi har ju det här. Vi har ju de här tangenterna och sidosnacket i början som skrämmer bort alla som inte är här för kärnvärdena. Så att vi lever ju som vi lär. Som en firewall där.
Jag tänker att det inte handlar så mycket om att skrämma folk, som att vi sliter ut dem. Kommer de aldrig få poängen? Nej, det finns inga poänger. Det är bara stött och blöt. Så lämnar vi det här med att försöka konstatera någonting.
The show about nothing. Det är det som är.